Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vinguiden pratar om. Och tack också Maja för att jag får komma hit till er på Vinkällan. Och ännu en gång, kul att vara här. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Härligt. Jag får lite så julfeeling nu.
Ja, in i det sista. Ja. Men innan vi hoppar in på julledigheter och så vidare så ska vi ju köra ett nytt avsnitt där vi ska prata om att beskriva doft och smak. Jag ska sättas lite på prov som vanligt. Du har säkert förberett lite klurigheter till mig,
misstänker jag.
Men jag tänkte också så här, innan vi hoppar in i det så var jag lite nyfiken på, för du har ju tagit fram ett vin tillsammans med Ernst Billgren, en räv i Toscana.
Exakt. Och
där handlar det ju också, misstänker jag, väldigt mycket om att så här, beskriva just smak och doft. Alltså så här, vi ska ta fram ett vin. Vad ska det smaka och dofta?
Ja, alltså det var ju väldigt spännande, för jag skulle ju ta fram ett vin också som Ernst tyckte om. För det var ju liksom, det är hans vin och det är hans bild utanpå. Han har ju målat liksom boxen. Så både just den här grejen att när du tittar på bilden så måste det faktiskt stämma lite överens med vad den på något sätt, att du får en känsla av att den ska smaka. Det är klart att jag har inte gjort vinet utifrån bilden, men om man har en väldigt liksom intrycksfull bild med väldigt mycket färg som det här är, då får det kanske inte vara ett alldeles för lätt vin, för då kanske du blir lite besviken. Så du måste ändå kanske ha lite mera smak.
Ja.
Men vi hade ju väldigt mycket provningar först, så att jag hade jättemycket provningar med Ernst där han fick prova igenom, så där tog jag viner från hela världen bara för att hitta så här, vilken är hans smak.
Fick du guida honom i det då? Eller var han duktig på att beskriva?
Nej, men han var väldigt duktig på att bestämma. Alltså han hade väldigt stark smak. Så här, men det här är det jag tycker om. Det här tycker jag är gott. Sen var det liksom svårare eftersom han inte har jobbat med vin på det sättet. Att kanske beskriva vad det smakar. Men det kunde ju jag lotsa igenom att han fick prova väldigt mycket, ska vi säga. För att vara säker.
Ja, övning ger färdighet.
Exakt. Men Toscana tog vi oss faktiskt ganska snabbt till.
Men ni letade fram till Toscana?
Ja, vi hade
det var
viner.
Inte så här, det är klart det ska åka Toscana.
Nej.
Det är redan bestämt. Nej,
vi hade viner från hela världen och framförallt också druvor och stilar. Vi kommer ju prata om druvor och deras karaktär och även vinstilar. Så vi hade olika. Och Ernst ville ha ett liksom, ett smakrikt rött vin, inget socker, och det var ju väldigt skönt för jag vill inte heller ha något socker tillsats i vinet.
Ja.
Men han gillade syra väldigt mycket, vilket är kul i röda viner för då funkar det så bra till mat. Så att vi hamnade i Toscana och en druva som heter då Sangiovese, vilket är Toscanas största druva. Men, och det var ju, tyckte jag, toppen. Men sen du vet när man skulle börja blanda det, alltså det var, får man kanske inte säga en podd, men det var ett helvete alltså. Sangiovese är en sur, ganska kärv, svår druva att jobba med när den är ensam, men också jättecharmig när den blir bra, men den är inte jättelätt alltså. Så jag insåg snabbt att jag behövde ta hjälp av andra druvor i Toscana. Så att
varför då? För att lätta upp det lite?
Ja, men tänk att Sangiovese smakar lite som när man tuggar på en körsbärskärna. Alltså den har den här körsbärheten, den har den här syrliga känslan och så har den en liten liksom så här strävhet, bitterhet som stökar lite mer. Så den blev lite tam och kärv. Men då la jag i Merlot, så det här var ju det jag höll på med att blanda då. Och också lite Syrah, två stycken druvor med mer smak, mer fyllighet, mer färg och mycket mer frukt framförallt.
Blandar du då liksom så här hemma i köket typ? Eller så här, ja, du men, säger att du blandar, alltså det är verkligen att blanda, ja, men alltså, viner.
Ja, exakt så satt jag. Jag satt, först så var jag i Toscana och gjorde vissa blandningar bara för att få en känsla hur de jobbar. Så vinmakaren där hjälpte mig. Och sen skickade de hit en himla massa flaskor med olika, inte bara då Sangiovese, Merlot, Syrah, utan vi hade liksom 30 olika Sangiovese vi jobbade med för att jag skulle hitta vilken stil på Sangiovese jag ville ha. Sen hade vi 5 olika Merlot och 5 olika Syrah som jag också jobbade med och andra druvor som jag exkluderade efter en stund. Och då satt jag här inne på vinkällan i våran lektionssal. Det här var precis innan jul, så jag satt typ varje dag innan jul. Jag var här på julafton och blandade också. Det var kaos. Min sambo var superglad.
Ja, ja. Förstår.
Och alla kollegorna också som jag tvingade smaka av det hela tiden blind. För man blir ju ganska så här insyltad i det där ett tag. Men, och så sitter jag med pipett och så små, små mätglas. Och så satte jag och blandade dem och så fick de stå ett tag och så smakade jag. Och så gjorde jag kanske 5-10 olika blandningar och så provade jag det. Så provade mina kollegor i blint och så valde vi ut hela tiden tills vi hittade rätt typ av blandning. Där Sangiovesen får smaka fortfarande, men Merlot bygger upp den. Den liksom mjukar till den och gör den mycket, mycket mer tillgänglig. För det var ju målsättningen, att man kan dricka det som det är och inte bara till mat, vilket jag kan säga var behovet om du bara hade använt just den Sangiovesen vi jobbar med här.
Och hur kändes det nu när det är klart, liksom står ute på hyllorna så att säga?
Ja, men det känns fortfarande väldigt absurt. Man har nästan glömt bort hur jobbigt det var förra året när man blandade den.
Ja.
Nu är det bara kul. Det var det inte då. Men det känns fantastiskt. Vi har fått väldigt mycket fin feedback, så det känns, jag var jättenervös. Ja, att gå ut som att ha jobbat med vin länge och göra ett boxvin. Många har åsikter. Och just också försöka att göra ett boxvin som inte har, vi har inget tillsatt socker, inga sådana saker. Så det är mer vinkänsla i det här än vad det är vanliga boxar som kan, eller inte alla såklart, det finns undantag på andra boxar också, men många kan bli lite mer åt saftiga hållet. Och det var jag rädd att då kanske de som tyckte om saft skulle tycka att det här var superäckligt och att alla sommelier och all bransch skulle tycka att det var superäckligt. Så ingen skulle dricka vin. Det var ju min mardröm, alltså jag kunde inte sova på jättelänge.
Jag tror inte att det blev så.
Nej, men det har blivit bra. Men ja, nej, jag är glad. Den är fin.
Den är jättefin. Vi sitter och tittar på den. Den står på bordet här. Superfint. Du har ju faktiskt hällt upp lite. Vi satt och pratade innan här och så frågade, har du smakat på det här vinet? Det har jag inte. Ska vi börja light börja där lite då?
Ja, men det kan vi göra. För
vi har ju haft ett gäng såna här examenstillfällen nu där vi har gått igenom liksom en himla massa olika steg ju. Men om vi börjar med att titta på det här vinet då, då skulle väl jag, vilket du har lärt mig att man ska göra, medelintensitet i färgen kanske.
Ja, håller helt med dig.
Doftar. Ja, men det är en tydlig den här röda bär, men också kanske lite den här örtigheten, nästan lite lakris. Hållet. Och det, är det Toscana, klassisk Toscana, ja, men, indikator? Eller?
Ja, och framförallt Sangiovese skulle jag säga. Ja. Och sen så just Syran kan bidra också med lite liksom pepprighet och lite lakristoner. Men Merlot, det som är, nu är det här ett ganska svårt vin att bedöma på det sättet att vi har 3 olika druvsorter inblandade. Har man en druva är det ju lättare, så här, vad är det som är typiskt? Men Merlot, den är ju sån, så den bara, det är en sån här osjälvisk druva. Den bara liksom pushar på Sangiovese. Visar
kompis.
Upp den. Är bara snäll. Står där i bakgrunden. För jag har aldrig liksom kanske haft en superförkärlek till Merlot.
Nej.
Det är en sån här druva som har lite dåligt rykte. Några av de dyraste vinerna är på den. Men också väldigt mycket bara fruktiga, ganska tråkiga viner finns på den druvan. Men alltså efter att ha blandat med den och se hur snäll den är mot alla andra och få bara skit liksom själv, och det är ingen som liksom ger den kärlek, så måste jag säga att Merlot är väldigt, men den där, däremot är den svår att hitta skulle jag säga. Så det du känner, det du beskriver, det är Sangiovese framförallt och kanske lite av Syran där som går in och hjälper till.
smakade lite här också. Ja, men här känner man, och det är väl återigen Sangiovesen, men tanniner finns, strävheten. Absolut. Men inte alls bråkig på det sättet.
Nej.
Alltså den här kärnan, vad sa du, körsbärskärnan. Ja, men precis, liksom, den upplevelsen får ju inte här.
Det är Merlons förtjänst.
Ja.
Återigen.
Ja. Men återigen, den här örtigheten finns ju här. Röda bär finns också, tycker jag.
Och syran. Känner du att den drar här? Mm. Det är ju en sån där grej som är, ja, men precis, som är en av de viktiga grejerna, tror jag, som vi också nu när vi går på de andra vinerna sen, att jag, liksom, man vill veta som konsument, är det mycket syra, är det inte mycket syra?
Ja.
Är det något som känns? Mm. Liksom?
Vad ska vi göra mer idag,
Maja? Jo, men jag har, du har ju gått igenom nu ett par nya avsnitt, och här har vi pratat lite om nycklar i vin.
Ja.
Vi har pratat liksom, ja, nycklarna utifrån då, hur benar man ut ett vin när man blindprovar. Också stilar, vad är skillnaden mellan druva och stil på vin. Så det tänkte jag att du ska få ett litet moment av mig nu. Och då kommer du få två stycken viner, men vi tar ett i taget, har jag tänkt.
Ja.
Så här kommer nu ett vin. Och då skulle jag vilja att du på doft och smak förklarar för mig, vad är det du tror att doftar det här vinet? Alltså inte beskriva det kanske så som vi har beskrivit, lärt oss beskriva viner, utan jag vill veta, tror du att det är druvan som doftar?
Ja,
tror att det är vinmakningen som doftar?
Ja,
tror du att det är ålder som doftar? Eller liksom, vad är det liksom? Och då kan du ju genom då, för att lyssnarna ska kunna få vara med också, eftersom ni inte kan prova det här vinet nu, men förklara liksom vad du känner, för att sen komma fram till vad är det som är viktigt att försöka hitta, om man skulle försöka hitta det här vinet.
Okej, vi börjar bara titta på det. Då har vi ett vitt vin framför oss i glaset. Och ja, det är väl inte jättemycket mer. Alltså det är ganska så neutralt i färgen. Det är väl inget som sticker ut direkt där som jag skulle kunna köra vidare på.
Utan där kanske det är snarare, och, alltså om man tittar på utseendet, vitt vin, ja men det är toppen. Nu har vi tagit bort jättemånga druvsorter, så det är jättebra. men också typ, egentligen om det här är ett vanligt vitt vinfärg, ganska låg intensitet. Och det enda det säger oss är väl liksom snarare att inte ha mycket färg. Hade det haft väldigt mycket färg, då kanske vi hade kunnat dra en del slutsatser för det.
Precis.
Men nu kan det sålla bort den delen.
Ja.
Kanske till exempel att den har legat jättemycket i kontakt med syre.
Mm.
Då hade det haft mer färg än det här.
Precis.
Det kan ha lite kontakt, men inte så mycket ska det inte ha haft.
Nej, exakt.
Mm.
Och heller inga som liksom spår av kanske gästfällning. Alltså att ett vin blir lite grumligt eller sådär.
Ingenting, det är klart och snyggt.
Exakt. Okej, men då
nu
doftar vi.
Nu hoppar vi på doften.
Ja. Och i vilken ände ska jag börja här då? Det första som slår mig att det är ganska mogen doft. Mm. Alltså mogna toner, mogen frukt.
Mm.
Inte det här, om vi ska prata då, det pratar ju jag och Erik mycket om. Så här, vad ska vi ta bort?
Ja,
ja, men lite. Det finns inte en direkt friskhet i doften, utan jag tycker det här är lite, det är lite rundare och lite snällare. I sin doft.
Om du skulle säga att det är mycket eller lite doft?
Mycket doft.
Mycket doft.
Ja,
för det är ju en sak som jag tror också, så här, för det är ganska kul när man ska gå på beskrivet vin och också nu då försöka ta reda på vad det är, eller inte kanske vad det är, men vilken stil det är. Så är det väldigt roligt när vi gör det just i det här sammanhanget med en podd. För de som lyssnar har ingen aning.
Nej.
Så att om de ska liksom så här, vad är viktigast? Jo, men doftar det mycket eller
just
lite?
Just det.
Mycket.
Ja, exakt.
Ja, men då får ju liksom den som lyssnar nu redan en känsla. Ja, men det är ett vitt vin som doftar mycket. Då har vi kommit
Bra.
Ganska långt.
Bra.
Och sen som du sa, frukt.
Ja.
Absolut. Visst är det ju frukt som slår emot oss. Och mogen, ja men pratar vi.
Ja, men jag tänker så här, melon till exempel.
Lite tropisk frukt, lite typ solmogen frukt, inte så här övermogen oxiderad frukt.
Nej,
då har vi ju kommit jättelångt.
Mm.
Är det någonting annat som sticker ut som du vill prata om? Annars så
i doften.
Det viktiga som sagt, som du sa, det ni pratade om eller som du hade lärt dig nu, det handlar om att sålla.
Mm.
Vi behöver inte leta efter allt, utan är det något som slår emot oss, men då är det en viktig grej.
Ja, nej, men jag tänker att vi kan gå vidare härifrån.
Ja, smakar vi då?
syran finns. Det är det första jag reagerar på. Alltså också i kontrast till doften som var, kändes väldigt så mogen och solmogen. Här fanns det ändå någon liten... en liten skjuts i syran som kommer direkt.
Ju. Och det här är ju en jätteviktig grej, för att det betyder både då att syran var påtaglig, men som du säger, att i kontrast till doften, så det visst var det nästan som man kanske kunde trott att det fanns sötma i vinet på doften. Ja, visst. För att det var så mycket så här mogen, exotisk, söt frukt. Ja, men sen i smaken så har vi ju inget socker, eller hur?
Nej.
Och då är det ju också en viktig grej, för ibland är de här sakerna som inte finns viktiga saker att säga också. Inget socker, hög syra. Nu vet ju lyssnaren ganska bra vad det här smakar faktiskt. På det här som du har sagt nu, att det är en fruktig doft, solmogen exotisk frukt, hög syra, inte någon sötma. Ja, men nu kan vi berätta vilken stil på vin det är. Vad är det i det vinet som doftar, tror du? Du behöver inte säga vad det är för vin, utan vad tror du att det doftar?
Jag skulle då säga... som vi har pratat om tidigare i podden, en aromatisk druva. Så jag tror det här är vinet, alltså inte påverkan på vinet som smakar och doftar, utan det är druvan.
Exakt, och bara att kommit dit så har vi tagit oss så mycket längre för att sen börja lista ut. För sen kommer ju också då, eller det här var ju också teori såklart, men sen hade ju jag kunnat ta någonting, någon druva du aldrig har smakat. Ja. Men då hade du ju ändå kunnat lokalisera att, men det här måste vara druvan, för att den här frukten får vi ju inte från fat, eller det får vi ju inte från jäst. Eller vi får inte det från egentligen mognad eller ålder heller. Utan det här är ju ändå ett relativt ungt vin. Mm. Och en aromatisk drusart. Mm. Korrekt. Helt korrekt.
Riesling.
Toppen. Det är en Riesling.
Är det en Riesling?
Det är en Riesling. Exakt. Så jättebra. Oj vad du har lärt dig.
Ja, visst.
Är du redo för nästa vin?
Absolut. Jag tänker ju på det när jag kommer hit, och jag har varit här flera gånger, och det är ju alltid någonting nytt ju, och så liksom, just du sa så här, åh vad du har lärt dig saker, det känns ju någonstans som att man inte har lärt sig någonting egentligen, men saker verkar ju fastna lite här och var.
Men vet du, det där brukar jag säga till våra elever på skolan hela tiden, det är när du kommer hit och känner att jag har inte lärt mig någonting, eller det är inte så, utan det känns som att jag har inte... man börjar inse hur stor vinvärlden är, så det känns som jag kan ju ingenting.
Nej.
När man känner att nu kan jag ingenting, då har man börjat lära sig, för då inser man hur mycket det finns att lära sig. Och sen så kommer man över det där efter ett tag, för att jag tror vi som människor vill ju liksom se allting klart, att så här, nu är jag klar, nu är jag fullärd. Vinvärlden ser aldrig ut så.
Exakt.
Vilket man ska försöka också tänka på som en positiv grej, för jag kan förstå om man lyssnar att så här, men gud, var ska jag börja någonstans? Det är så mycket. Men det är det som är skönt i vinvärlden, är att ingen är fullärd.
Mm.
Så vad du än kan, om du väljer att lära dig 5 druvor eller om du väljer att lära mer, så kommer du ändå aldrig bli fullärd. Så att man kan ändå börja någonstans och lära sig någonting.
Visst.
För att lära sig det kanske vad man själv tycker om, eller ett område eller en druva. Så att det är liksom, det är en typ av inställning man bara får... landa i efter ett tag.
Ja,
så det betyder att du har lärt dig någonting.
Ja,
precis.
Bra, bra Maja. Okej, men då har vi ett nytt vin framför oss. Jag har fått ett till glas framför mig. Vitt vin även här. Men då om jag tittar på färgen, och nu har jag förmånen att jag kan jämföra lite med det första vinet vi provade.
Exakt.
Det här är ju lite mer...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
vad ska man säga, guldigt i färgen, mörkare i färgen, mer, lite mer intensitet i det. Så det är en sak som sticker ut då.
Absolut.
Men hade jag bara haft det här vinet, jo men visst, absolut, att man ser att det är en mer intensiv färg på det. Det blev tydligt nu när jag höll det mot det här bordet som är vitt också.
Ja men precis, det är inte så att det blir jättemycket färg, men det finns ändå en annan typ av färg i det. Det är som du säger mer guldigt, vilket är någonting vi kan lägga ihop med andra saker framöver. Jag skulle aldrig säga att man ska bara gå på utseendet, för det finns så mycket undantag.
Ja.
Men tillsammans med fler nycklar som vi kan få i doft och smak, så kan man alltid lägga ihop det lite.
Då börjar vi dofta då. Ja, här doftar det ju mycket.
Bra. Också.
Också, precis.
Men annorlunda.
En helt annan doftbild här ju. Här är det ju super, om vi pratade om solmoget tidigare, här är det ju liksom väldigt, alltså här är det nästan, du vet, vad letar jag efter, alltså så här fikon, alltså så här juldadlar, alltså den typen av frukt.
Nästan torkat.
Ja, exakt, men också den här sötman ju i doften. Kan man säga sötma i doft? Alltså det doftar ju... Jag hörde ju när jag sa det.
Men det är jättebra, för att men det är också någonting som vi ser hos jättemycket vinjournalister och vinskribenter, att man berättar om sötma i doft. Och sötma kan ju inte dofta, för blandar du lite socker i ett vattenglas så kommer det inte dofta någonting.
Precis.
Men när det kommer till doft så pratar vi ju om saker som vi associerar. Alltså vad som finns i vin, det är ju bara vindruvor. Men vi pratar om att vi kan dofta meloner och vi kan dofta persikor och fikon och dadlar och banan. Vi använder ju andra termer vi känner till. Och det sitter så inpräntat i vårt doftminne att om en daddel alltid är söt, då kommer vi tycka att det känns som den doftar söt.
Ja.
Men det är inte sötman som doftar, utan den doftar dadden.
Ja, exakt.
Så att, så är det. Det är lite som den förra. Du kände att det var mogna frukter i den förra. Men sen när smaken kom så sa du, oj, här var det ju mer syra. För att det fanns ingen sötma. Och då hade ju huvudet liksom börjat lura en att det fanns någon sötma där kanske.
Exakt.
Men det är bra att vi har smaken sen så vi kan ta. Men precis, korrekt. Dadlar, fikon. Mer åt det torkade frukthållet liksom.
Precis. Okej. Ska vi gå vidare och smaka också?
Någonting annat du vill lägga till?
Nej, jag tror inte det.
Nej,
jag har en, men jag kan säga den sen. Vi hoppar vidare istället. Ja, återigen. Här kommer ju syran, tycker jag. Så då blir det ju det här med sötman då. Att jag tänkte, oj, det här kommer smaka sött. Och så gör det inte det, för den här syran kommer direkt som ett brev på posten, så att säga.
Så egentligen ingen sötma i det här vinet heller, eller hur?
Nej.
Nej, så ett torrt vin.
Mm.
Syran, påtaglig.
Och här känner jag då nu, som jag inte riktigt snappade upp i doften, men det blev lite tydligare i smaken än... Och nu vet jag inte, alltså jag kommer säga två saker. Och jag vet,
shoot!
Det finns, jag tänker vanilj och jag tänker ek.
Ja.
Men jag vet inte vilken av dem som är rätt. För jag kan blanda ihop lite av den här, att man pratar om det finns en vaniljighet i ett vin. Men det är också en så här ek-karaktär.
Var kommer vaniljen ifrån? Var kommer den doft och smak, liksom aromen eller... Var kommer den ifrån i vinet? Kommer den från druvan eller kommer den från tillverkningen?
Nej, precis. Den kommer ju från tillverkningen.
Från vilken tillverkning?
Eller är det därför jag säger ek här då? Alltså så här, för det kommer från faten.
Det kommer från faten. Ja. Så att det är samma sak.
Mm.
Sen så uttrycker sig fat olika i olika viner. Och det beror på också, nu kan man ju nörda här.
Mm.
Det beror på vilket fat vi använder.
Just
det. Vi kan till att börja med använda små fat. Vilket är de man ofta ser som kanske är så här 225 liter. Vi kan använda fat som är jättestora. Som är liksom flera tusen liter stora. Och det är klart att ett vin som man lägger på ett fat som är 1000 liter stort. Som också normalt sett då är ganska gammalt. För de använder man många, många gånger.
Mm.
Det kommer inte ha lika mycket fatkaraktär. Medan ny ek, små fat, har mer fatkaraktär.
Mm.
Sen kan vi också jobba med... Till exempel amerikansk ek.
Mm.
Amerikansk ek, i det ekslaget, då finns det vanillin.
Mm.
Och det ger en vaniljkaraktär till vinet.
Ja.
Använder du istället fransk ek, då kommer du nog inte känna ek i form av vanilj, utan då kanske du känner det mer av som trä eller liksom som någonting av rostat, för vi kan också rosta eken. Ni hör ju hur många olika varianter av ek det kan finnas som bidrar. Men vaniljen, det betyder ju då antagligen att det finns amerikansk ek här.
Bra, och också att vi kanske då har svarat på frågan om det kommer från druvan eller om det kommer från tillverkning.
Exakt.
I det här fallet då, tillverkningen.
Exakt. Så att egentligen, det här vinet, det är absolut mycket fatkaraktär. Så det är ju verkligen det här som du säger, eken men vaniljen, söta kryddor brukar vi hitta. Men också frukten som du hittar, den kommer ju från druvan. Den kommer ju inte från egentligen fatet.
Nej.
Utan oftast alla fruktiga karaktärer kommer ju från druvan på något sätt. Kanske någon gäst, men det börjar vi inte nörda på nu. Men däremot så var den ju som du sa, det var inte alls samma typ av frukt som i det första vinet.
Nej.
För här var det ju liksom den riktigt mogna frukten, kanske till och med mot torkad frukt. Och det betyder att vinet har ålder.
Ja.
Så då kommer man på det sista steget där att det var, och det är också det du ser i färgen, både att det har legat på fat så att det har kommit i kontakt med syre, men vinet är också från 2012.
Ja.
Så det har en tydlig ålder på. Och då kommer man in på det sista steget som nördigt nog kallas tertiär. Så det här är liksom, druvan är primär, så det är liksom den första doften som kommer till vinet. Sekundär, men då är det tillverkningsmetod som kan vara ek eller jäst eller vad det nu är för någonting vi har jobbat med. Och den sista delen är tertiär. Så stilen på den här vinet, det är egentligen de två sista. Så det är både eken, att det liksom är tillverkningsmetoden, och sen är det själva lagringen, alltså att det är gammalt som man känner.
Okej.
Och det tar den också.
Bra.
Nu är ju det här mycket svårare att gissa då. Men om man vet med teori när man har pluggat mycket, då finns det ett gäng viner världen över som verkligen är klassiska och jobbar på det här sättet. Framförallt med det som du hittade med amerikansk ek.
Chardonnay.
Det hade man kunnat tro.
Ha?
Det här är faktiskt Rioja.
Aha.
Så vit Rioja.
Okay.
Det vanligaste är ju röd Rioja, men de gör också vit Rioja. Och just den här, de använder amerikansk ek väldigt vanligt traditionellt. Och mycket lång lagring, för det är det som indikerar på att det är kvalitet i Rioja.
Ja.
För där handlar det om att traditionellt, nästan ju mer du lagrade, ju finare ansågs det. Nu finns det en, såklart, som alla sådana områden som har en stil, så kommer det några som tycker tvärtom, som gör en annan stil som då kallas modern Rioja, såklart. Vi kan inte bara lära oss alla viner, alla druvor etc, utan bara den här regionen har då två olika stilar. Men den traditionella Riojan är verkligen sådär. Det här är faktiskt en ikonproducent som heter Vinia Tondonia, som är liksom en av de absolut första producenterna i Rioja som började jobba på det här liksom sättet.
Ja, kul.
Så det här är väldigt, väldigt klassiskt, men mycket svårare att gissa, för att nu går ju inte det här som vi har börjat lära oss under den här säsongen, att verkligen jobba med kanske några druvsorter och lära känna dem och hitta. Du kan inte ta det här på druvsorterna, här tar du det på stilen.
Ja. Bra, men också, jag tyckte det var jättespännande det där med så här vit Rioja, men också den här USA kopplingen, för det jag ofta hör, det är ju att så här, amerikanerna, de har hela tiden velat då efterlikna fransmännen och deras chardonnay och göra på det sättet, och sen så har det blivit mer att nej, men nu har det blivit, vi gör det på amerikanska sättet istället liksom, och sådär. Och också kul då, för det är ju min första tanke som det var även här, att när jag känner den här tydliga ek och vanilj tonerna i ett vin, så tänker jag ju direkt att det är USA och Chardonnay, men det är också skönt då att det kommer en liten bubblare från vänster i form av en vit Rioja.
Exakt.
För det
så
får
det
ju
finns
en
ju
att
olika.
Så här vilja, ja, men då finns det ju jättemycket kvar.
Det finns mycket
att lära
kvar.
Sig. men spännande.
Och den amerikanska, för att vara tydlig, amerikanska eken är alltså, det är ett ekslag. Så det är själva sorten av ek som är amerikansk, som har då den här vaniljtonen i sig, eller vaniljen i fatet. Och att vi har i Rioja jobbat med mycket med amerikansk ek, för att vi har köpt begagnad ek förr i tiden, för att man inte ville, eller man ville tjäna pengar, det var ju billigare att köpa eken därifrån, så köpte man det från USA, för att det finns flera olika typer av viner och drycker där man vill ha just väldigt mycket fatkaraktär, och då använder vi ny ek, och då kan de köpa begagnad ek, och då fick de den amerikanska eken då till sina viner. Ja, men det är väldigt spännande.
Ja,
bra,
verkligen.
Jag tycker stilarna tycker jag känns som det sitter bra.
Mm.
Mm. Känns det dig själv?
Jo, men jag tror det. Alltså, ja, men självförtroendet är på väg upp här nu. Börja med de så här tydliga delarna. Ha inte för bråttom. Jobba lite lugnt och metodiskt liksom, genom en vinprovning.
Exakt, för det är alla de här små pusselbitarna och nycklarna som gör att vi kan hitta vad det är.
Ja.
Och sen är det såklart en superstor mängd av teori. Men som sagt, vi kan börja med ett gäng druvsorter. Och sen så kanske det viktigaste i det här vinet som vi provade nu sist, Riojan, det kanske inte var att det är en Rioja, utan det handlar ju om vad det är för stil.
Ja.
Jo, men det här vinet var, det fanns det här, de här druvorna är semiaromatiska som man jobbar med i Rioja.
Mm.
Det är en hel blandning, men den största delen är Viura heter druvan, så det här är druvor man inte kanske har stött på så många olika ställen. Och det som var viktigt är ju liksom, okej, det är mycket fat, det är mycket ålder.
Mm.
Hur kombinerar man det med mat? Men det var inget socker. Det var fortfarande en bra syra. Det är ju det som är intressant.
Mm.
Sen vet jag, så fort man börjar plugga lite vin så vill man ju kunna liksom ta reda på vad det är utan att liksom veta. Men det här är ett bra sätt. Hitta,
verkligen.
Är det druvsort eller är det stilen?
Mm.
Och är det stilen, ja, men då vet vi väldigt mycket om vinet redan, hur vi ska kombinera det. Är det druvan, ja, men då måste man kanske börja luska liksom lite vidare hur man ska tänka mat och vin och så. Jag har ett vin till dig.
Ja.
Men nu ska vi inte egentligen lista ut stilen på samma sätt, utan nu vill jag att vi ska jobba just med det här beskrivningen. Vi har varit inne och touchat lite på det på de här två vinerna också. Men just det här, vi har lyssnare som inte har en aning om vad du provar.
Ja.
Och hur ska du beskriva det här vinet som jag kommer med nu, så att de känner att, ja, men jag vet hur det smakar.
Mm. Bra.
Så att de också, ingen sen press. När de köper, exakt, så när de köper det så ska det inte komma liksom en stor överraskning. Sen kan det ju vara så, alltså, man kan inte förklara exakt hur det smakar, för att här har vi olika preferenser. Men det finns vissa saker som är väldigt viktiga att säga, så inte den här personen de köper det, nej, men oj, var det så här? Mm. Det hade ju inte Pontus berättat
bra,
för mig.
Bra, kul test tycker jag, Maja. Okej, då har vi tredje och sista vinet för idag, upphällt ett glas framför mig. Och du sa då här, Maja, nu ska jag förklara, beskriva det här vinet så att de som lyssnar där hemma verkligen får en bild av hur det här kommer smaka när de väl testar det själva.
Ja, och
bara inte
lite
blir
tips.
Överraskade.
Exakt, så lite tips på vägen. Det är ju, finns några självklara saker som man lätt glömmer bort att säga.
Mm.
Det är lite vanligt. Och sen så finns det också en risk att man letar för mycket.
Ja.
För det är också så här, det brötar vi ju för eleverna också. Det var ju verkligen du och Erik inne mycket på att jag kanske, alltså varje vin har 900 olika doftämnen.
Mm.
Om du säger de 900 ämnena så kommer jag inte ha en aning om vad det här vinet ofta smakar. Nej, utan det viktiga är ju
såhär...
Det
blir lång podd också.
Det blir jättelång, ganska tröttsam podd också. Jag tror jag, alltså det är väl inte hur kul. Så roliga är väl inte att lyssna på, tror jag. Men utan det handlar ju verkligen om att såhär, vad är det viktiga? Vad är det som sticker ut i det? Men också att inte glömma några väsentliga saker. Så vi går igenom och ser vad det kommer. Kan du plocka ut kortfattat väsentligt?
Ja, vitt vin.
Vitt vin. Mm. En sån grej som är väldigt lätt att glömma, som hade varit jättetråkigt för lyssnarna om de inte vet vad de får för färg.
Var det rött eller vitt? Ja, nej, men exakt. Här har vi ett vitt vin då. Det är egentligen inte mycket att säga mer om utseendet. Jo. Det är klart i färgen. Ingen medelintensitet, men inget som sticker ut. Så hoppar vi till doft då.
Ja.
Mm. Det första då som dyker upp här är ju mycket frukt som kommer. Mm. Och framförallt skulle jag säga päron till exempel.
Mm.
Också så här passionsfrukt.
Mm.
Du nämnde tropisk frukt förut.
Mm.
Går ju mer åt det hållet här.
Ja.
Är jag sladdrig?
Nej,
nu, eller är
jag tycker det är tydligt.
Och
jag tycker det är tydligt. Ja. Då går vi vidare.
Då går vi vidare.
Mm.
Ja, här är ju mycket som far genom tankarna. Noll, eller inte noll är det inte. Väldigt lite syra i det här, skulle jag säga. Mycket mer socker vibbar. Ett sött vin,
Ett sött vin,
ja.
Precis.
Lång väg för att säga att det är ett sött vin.
Ja, men, nej, ja, men nej. Man måste ju, sen så är det ju också ja. Så här, beskriver man ett vin så måste man ju få hinna smaka på det och känna på det. Mm. Alltså mm. Det är ingen som kräver att det ska gå så pass snabbt. Nej. Utan jag tänker också, när vi har gått igenom vinet, då får du välja så här. Mm. Okej, vad väljer jag nu? Om jag hade beskrivit det här vinet för en av lyssnarna med så få termer som möjligt, men att de ändå inte ska bli besvikna. Mm. Vad väljer du? Vad är viktigt? Men beskriv vidare först nu. Sött, ja.
Sött,
det är
absolut.
Ju viktigt.
Men återigen, den här päron, tonen blir mycket tydligare i smaken. Alltså det är ju nästan, men det smakar ju pigelin.
Exakt.
Skulle jag säga.
Jag håller med. Det smakar verkligen pigelin. Och det är ju inte tråkigt alltså. Nu säljer
Nej,
du in det.
Det är
jag.
Inte tråkigt. Men för jag tänkte också på det så här. Ja, men hur hade jag beskrivit det här för min kompis? Mm. Testa det här vinet. Det smakar typ som glass.
Ja.
Eller alltså så här, som
ja,
pigelin, som
isglass. Ja. Ja.
Så hade jag ju nog sagt. Mm. Så jag tror, har jag med mig lyssnarna här, har de en hyfsad bild
ja,
av
men det tror jag
vad de kan
de
förvänta
har.
Sig?
Det har de.
Ska se om jag ska hitta någonting mer då, eller?
Men gör så att, nej men egentligen, välj ut vilka saker du hade beskrivit. Alltså vad hade du valt nu om du skulle beskriva det? Om du skulle säga, ja men det smakar som päroninsglass. Ja men det var den sista delen. Är det något på utseende och på doften som du liksom vill väva ihop till en färdig beskrivning här nu till? Nu jobbar du som vinskribent, men det är det som är viktiga är också så här, vad, alltså alla kan väva in vad som helst. Man kan höra om en... ny, alltså ängar med blommor ja. Och det är stampade löv och det är nyridna hästsadlar. Alltså det behöver inte låta, alla kan ha sin egen variant och beskriva det. Det viktiga är att man får med de här sakerna. Liksom. Mm.
Nej men jag skulle nog, vad var jag inne på förut? Ja, men så här, tropisk frukt och det var något ord jag tappade nu som jag tänkte på.
Pigelinen tycker jag är bra. Pigelinen, det är din sätt att beskriva det och det blir ju väldigt tydligt. Men vilken typ av smak det är.
Ja, nej men jag känner mig ganska nöjd där egentligen. Mm. Jag vet inte, alltså så här, om jag fortsätter prata nu så kommer
så
jag
blir
nog
det bara
komplicera.
Nej men ja, det är bra. Det är bra. Jag tycker de viktiga sakerna det är att det är ett vitt vin. Det är sött. Det är liksom tycker jag bra att börja med för då vet man redan där. Ja, men det är ett vitt sött vin med smak av päron, tropisk frukt, passionsfrukt. Mm. Smakar nästan som en pigelin.
Mm.
Det är väl det som är intressant egentligen. Ja. Syran, det här är jättesvårt i söta viner. Men syran är inte låg, men den finns där. Men den döljs ju så mycket av sockret.
Precis.
Men
som samtidigt, vi testade i ett avsnitt tidigare.
Ja,
här, du
exakt.
Och jag.
Exakt. Men däremot så tycker jag också, så här, ska du beskriva det så någon förstår det, då är ju sötman. Men då kan man säga kanske att sötman är balanserad. Mm. För då får man ju liksom så här, det är ett sött vin, men liksom, det känns inte kladdigt sött.
Nej. Visst.
På det sättet.
Nej, exakt.
Så det tycker jag är jättebra. Sen, nu var faktiskt inte det så lätt att känna, men om du provar det igen så kanske du känner att det sticker lite på tungan. Nu hade jag tjuvsmakat på det här vinet innan. Så ja, det här är ett vin som alltid finns i våran kyl hemma som vi tycker är jättegott nämligen. Så här, som då ett litet lördagsgodisvin typ. Så det här kan man ju dricka till desserter om man vill, men man kan också bara dricka det som det är. Det är en stil på vin liksom så. Men det är egentligen bubbligt. Och det känns inte så tydligt nu, för att de har bubblat ur lite.
Ja.
Men det hade ju också då varit en väsentlig grej att säga. Men nu var det inte så tydligt för dig här.
Nej,
men jag ska
precis.
Säga det till lyssnarna om de blir sugna på att prova det. Så, för annars kommer de bli besvikna på det att du inte sa att det var bubbligt, vilket inte var ditt fel.
Precis.
Men det här vinet är, jag tycker det var jättebra Pontus. Alltså det här vinet, man behöver inte göra det mer komplicerat än så.
Nej.
Ditt vitt vin som är sött med smak av massa päron. Det är exotiskt frukt, massa päron. Mm. Nästan lite åt, så här, vilket du är inne på med glassen, lite åt godishållet.
Mm.
Det är liksom inte den här, Rieslingen har en väldigt ren frukt. Det här är lite mer godisfrukt i vinet.
Och vill man som lyssnare då leta efter syran som vi pratade lite om. Vad ska man göra då? Jo, men kanske äta något sött.
Exakt.
Till, för att sött och sött.
Tar ut varandra. Bra, nu fick du in din mat och vin där också.
Lite.
Wow! Nej, men precis så. Så det här är kul. Det här är också ett jätteprisvärt vin. Vinet heter Moscato d'Asti. Och är ett vin som är från Piemonte uppe i norra Italien.
Ja.
Och här gör vi alltså söta vita viner av en druva då som heter Moscato. och de är då bubblande eller pärlande. Så det finns liksom, och det är ganska härligt i ett sött vin att det finns lite bubblor i, för det lättar upp det. Mm. Som sagt, kan dricka det som den är, som dessert, eller som du säger att man dricker det till en dessert, för då kommer vinet kännas mycket syrligare. Mm. Så vill man inte ha för mycket sötma i vinet, då serverar du bara till dessert, så får du se vad som händer med söta viner till desserter. För det är supertrevligt. Men den är absolut söt, men det finns sötare viner, vilket gör att det här vinet skulle jag ha till ändå lite lättare desserter, inte till choklad, inte till kanske panna cottan, liksom om den är för söt, eller crème brûlée, utan gärna till fruktsallad, till sorbeter, den typen av desserter är det här supergott till.
Bra. Kul, Maja. Det var det tredje vinet, och vi ska väl börja liksom runda av här och sy ihop säcken. Är det något mer, något sista du skulle vilja liksom skicka med till mig, alltså kanske som vi har pratat om här idag eller generellt över året? Eller?
Nej, men jag skulle säga i stort att om man har lyssnat på de här avsnitten så har man säkert fått lite godbitar på olika ställen och lärt sig olika saker, och det kan också kännas lite som du sa, nej men nu känns det som jag inte kan någonting, och det känns väldigt stort och överväldigande. Men ju mer du lär dig, ju mer kommer det kännas så. Så det blir liksom inte bättre. Jag vet inte om det blev ett så bra tips. Men det är ungefär så det känns. Men du kommer också märka att nu när du går på Systembolaget, du kommer känna igen saker på ett annat sätt. Du vet hur vinerna fungerar. Du kommer gå på en nit där. Du kommer våga testa. Mm. Och sen när du går på en nit så bara, just det, fasen, det där visste jag ju. Mm. Och så kommer du börja våga hitta nya stilar, nya druvor etc. Så fortsätt vara nyfiken. Även om det känns stort, ta en druva och läs lite om det. Det gör ingenting att slå upp en bok och läsa en sida. Man behöver inte läsa hela boken för det, utan man lär sig någonting på varje. Och en av de viktiga grejerna man vill lära sig om vin är faktiskt att försöka läsa så lite som möjligt om kanske själva producenten. Det är jätteintressant, men det lär dig verkligen om det vinet.
Ja.
Om man vill lära sig att börja känna igen flera flaskor, då är det bättre att läsa om kanske druvor eller områden och stilar, för att sen börja hitta sina specifika producenter.
Mm.
Snarare åt det hållet, annars kan det bli väldigt stort svårt.
Ja, men jättebra, och jag tänker precis som jag har ju varit med på den här resan, men det har ju även de som lyssnar, och jag tänker de som lyssnar då kan ju sen, om de känner den här nyfikenheten, kom hit till Vinkällan
och lyssna. Ja, ni är så välkomna.
Utbilda er, och för det finns jättemycket att ta reda på ju.
Ja, och är det så att man tycker att det är väldigt kul, så har vi just nu också så här digitala utbildningar som är väldigt bra, typ till julklapp, så här kort kurs. Det kan vara om champagne, har jag en, min kollega Love har en provning om Riesling, man kan ha bara en kurs om allmänt om viner. Så de här är ganska korta och tillgängliga.
Mm.
De kanske ni ska få en liten sån julklappsrabatt på.
Ja, vad kul.
Kan väl vara kul.
Ja,
eftersom
verkligen.
Ändå folk har hängt med här nu, och tycker man att det var lite svårt, så kan vi ju göra det. Så att vi kör på en, ja men, ska vi säga 30%?
Oj,
det är väl fint. Men, Vinguiden 30, om man går in på vår hemsida på Vinkällan till de digitala utbildningarna, så slår man bara in det, så ser jag till att den ska funka tills det här släpps.
Superbra, Maja. Vem vet, Pontus, jag kanske är där också och lyssnar in.
Man blir aldrig fullärd.
Nej.
Nej.
Maja, stort tack för idag. Vi hörs säkert snart igen i den här podden. Och tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.